Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Gästen till det här avsnittet är för mig en favorit i repris, ingen mindre än Ulrika Norberg. Det var inte så länge sedan hon var här och gästade podden och det är en ära att ha tillbaka henne här. Ulrika är en bästsäljande författare med över ett dussin böcker bakom sig där flera har översatts till andra språk. Hon är inspirationsföreläsare samt erkänd yoga- och meditationslärare. Ulrika var faktiskt en av de lärarna som introducerade yoga och gjorde det stort i Skandinavien under 90-talet. Hon skrev också den första svenska boken om yoga som heter Power Yoga. Ulrika är även en återkommande gäst i flera podcasts, radio och i tv. Bland annat har hon medverkat i TV4 Nyhetsmorgon och deras följetong om andningsträning. Huvudämnet i det här avsnittet är något som både jag och Ulrika värdesätter högt och något som vi faktiskt har pratat om en hel del här i podden på olika sätt tidigare, nämligen självreflektion. Och i det här avsnittet pratar vi bland annat om hur du kan få mer gjort genom att göra mindre. Vilket kanske kan låta lite tokigt till en början, men faktum är att vi faktiskt blir mer kreativa och mer produktiva när vi ger oss själva mer tid till att vara i tystnad. Vi pratar om värdet av att minska bruset och flera av vinsterna som kommer med det. Du kommer också få höra mer om hur du kan få in en regelbunden praktik av självreflektion på ett väldigt enkelt sätt. Vi kommer även in på ämnena tid och energi, men innan vi dyker in i allt det här så inleder vi samtalet med att knyta an till det förra avsnittet som Ulrika var med och gästade här i Ayurveda-podden, då vi pratade mer om andning. Och det i sin tur blir en väldigt fin och logisk brygga till ämnet självreflektion. Det här blev ännu ett väldigt inspirerande samtal med Ulrika som väckte mycket inom mig och jag hoppas att du kommer finna det lika givande som jag gjorde. Varmt välkommen tillbaka Ulrika till Ayurveda-podden.
Tack.
Jättefint att ha dig här.
Så fint att få vara här igen.
Ja, det var inte så många veckor sedan. Vi satt här och spelade in sist, jag vet inte exakt när det var, men vi sa ju då att vi ses snart igen, och här är vi.
Ja, jättefint.
Ja, jättefint. Mm. Fint att få till det här samtalet. Vårt förra samtal handlade mycket, eller handlade om att andas och hur man andas, och var baserat mycket på det, dina reflektioner och det jag läste om i din bok Andas. Och det var ju några grejer där som jag tog med mig som jag tänkte jag skulle vilja prata lite mer med dig om. Så jag tänker att vi hoppar rakt in på det, och sen ska vi in på ett annat ämne som också känns jättespännande och väldigt relevant nu. Men först och främst så vill jag bara fråga, sover du också med tejp för munnen?
Nej.
Det gör inte det. Har du ju provat det någon gång?
Ja. Många år sedan.
Hade du det liksom i längre period eller provat bara någon gång?
Nej, jag hade en period för att testa vad det var. Men det var ju typ så här 10 år sedan.
Ja, någonting. Det var så.
Ja.
Varför gjorde du det då? Och vad fick du ut av det? Eller vad gjorde du som att du inte...
Jag läste nyfiken. En kurs i fysiologi då. Och då pratade vi en del om just sådana aspekter. Och att man via sömnforskning har sett att det finns goda fördelar med att göra det. Inte bara för att det här med snarkning och... den aspekten, utan också just för att andningen kan få en positiv effekt av det. Men jag upplevde aldrig någon större effekt, och så hade jag en sån här monitor på mig också som hela tiden kan registrera om man är en munsovare eller inte då. Men jag upplevde inte att jag blev speciellt mer pigg eller så. Och då sa våran lärare, men då gör jag ju inte det någon skillnad för dig. Så att, nej, jag upplever inte att...
Och tror du att det är för att du då inte är munsovare, utan att du har ofta stängd mun när du sover?
Ja, alltså det finns ju flera olika teorier kring och bakom det. Det är ju att man menar ju på i forskningen att alla människor är ju olika i olika perioder av sitt liv. Det beror ju på också vad man går igenom. Och, om till exempel om miljön du sover i har högt brus, alltså att det är mycket, då är det högre sannolikhet att du blir en munsovare. Eller om luften är dålig i sovrummet, eller att din säng inte är skön och du ligger inte bra och kudden är fel. Så att det har ju väldigt mycket att göra med omständigheter också.
Mm.
Om du sover utomhus till exempel, så blir det mindre att du håller munnen öppen.
Mm-hmm.
Att det finns teorier som pekar på att man öppnar munnen är ju för att du inte blir så bra syresatt. Mm. Via, det kan vara luftkvalitet.
Mm.
Så att ja, men mycket kan man ju titta på andra aspekter innan kanske man går och tejpar för det, munnen.
Ja, exakt. Det finns mycket runt omkring som... Ja
men man behöver nog liksom titta kanske lite mera på förutsättningarna för sömnen.
Mm.
Och andetaget i stort. Kanske lära sig lite mer om fysiologi och fysiologins lagar och sådana grejer. Så att, men det blir ju ofta så när någonting blir en trend, så tror folk så här, ja men bara jag tejpar munnen, då blir ju allting superbra.
Mm.
Och så kanske det inte blir det. Och då tänker man, nej men tejpens fel, det var ju skitdåligt.
Mm.
Medans jag brukar se det lite grann som att man kan bjuda in sig själv och titta kanske lite mer så här, vad är jag, varför vill jag tejpa munnen? Är det för att sova bättre, eller är det för att må bättre psykiskt, eller är det, alltså sätta sig in i sitt eget syfte lite grann, istället för kanske bara hänga på en trend och sen ligga och klura på soffan, börja, vad är det som ska bli bättre?
Mm, just det.
Så att jag tror mycket på kanske att ta ett mera grepp om sin egen hälsa och reflektera så här, vad är det jag vill förädla och vad mår jag bra av? Och, och det, man kan ju göra så mycket med sitt sovrum. Liksom. Det har det lite kallare till exempel när man sover. Satsa mera på, som jag brukar säga, en bättre naturmaterial i madrass till exempel. Det kommer man så himla långt på, att byta bäddmadrass och ha med naturmaterial som andas. Satsa mera på bra bomull eller någonting med lakan. Och liksom städa och dammsuga sängen kanske en gång i månaden. Ha lite, det kan faktiskt funka, har man inte råd med en luftfuktare i rummet, så kan man ställa ut lite vattenglas i rummet faktiskt. Och det kan göra jättemycket. Så det finns såna här små hacks. Så att det blev väl kanske ett långt svar.
Det blev ett långt svar, men jag gillar det.
Så att jag avfärdar absolut inte om människor mår bra av att tejpa munnen. Mm. Men jag vill lyfta en liten sån där, ja fast varför gör du det? Exakt. Och blir det någon skillnad? Ja. För vissa blir det och för andra blir det inte. Och att det kan ha andra... Det finns andra saker också som kan påverka ens andning till det bättre och sömn.
Och ditt svar brygger ju väldigt mycket över till det vi ska prata om, som är liksom vårt större ämne idag. Som är just det här självreflektion. Mm. Att så här, ställa sig själv frågan varför, inte bara hoppa på en trend för att det är en trend.
Mm.
Men jag tejpar munnen ibland. Jag har inte som van att göra det varje natt. Men jag upplever att jag sover bättre när jag gör det. Så för mig, jag har en positiv erfarenhet av det. Men verkligen, jag hör det du säger, att så här, ställa sig själv frågan varför jag gör det, är ju för att jag dels provade det först, för det var kanske lite, jag vet inte om jag provade för att det var en trend, men för att jag hörde talas om det, och jag tycker att allt som är lite alternativ hälsa är spännande. Mm. Som jag provade,
ja, men det är roligt att
nyfikenhet,
prova och se vad som händer.
Och sen fick jag en positiv effekt av det, jag tycker att jag vaknar liksom mer klar när jag vaknar, känner att jag sovit bättre. Men gör det inte varje natt, men ibland, jag tycker att det funkar bra.
Mm.
Men som sagt, hör det du säger.
Ja, men sen kan det ju vara att man gör det i vissa perioder.
Exakt. Ja, som också. Du säger, vi är ju...
cykliska varelser.
Exakt. Mm. Och vi behöver ju olika saker under olika perioder i livet också.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En annan grej som jag plockade upp från din bok Andas var att du skrev det någonstans att du har inte prackat på dina barn yoga. Alltså, jag gillar inte riktigt ordet prackat på, men det var någonting som du skrev. Du har inte prackat på dem yoga, men däremot så har du velat lära dem att slappna av och hitta sin andning, eller lära sig använda andningen som ett verktyg. Och det tyckte jag var så fint. Och så blev jag också nyfiken på varför har det varit viktigt för dig att lära dina barn att slappna av och använda andningen som verktyg när det behövs?
Jag tror det kommer väldigt mycket av att jag har träffat extremt mycket människor i mitt liv. Och jag kände så här att med det jag kan och min erfarenhet, vad kan jag bäst rusta mina barn med? Är det för att de ska göra solhälsningar och hålla på med allting som jag håller på med? Nej, utan vill de utöva yoga längre fram i livet, då kommer de att göra det. Och jag vill att det ska bli då deras val för deras välmående. Men är det två saker som är superkrafter som kan göra enormt stor skillnad för en människa i ens liv? Det är att lära sig att hantera andningen i olika situationer. För just självreglering eller för stressreducering eller för när man ska liksom gå upp för eller sådana saker. Där kände jag så här kan jag rusta mina barn och sen lära dem att slappna av. Och det har ju faktiskt mycket att göra med att de flesta jag har träffat som jag har coachat och nästan, ja, var folk jättesvårt att slappna av. Mm. Och många har ingen direkt liksom personlig relation med sitt andetag. Många är så här, vadå andningen liksom? Medan jag märker nu i mina barn, liksom, de kan självreglera sig direkt. Så här, men jag är lite stressad nu, då tar de några andetag. Alltså det sker per automatik. Mm. Och för mig är det är ju en enorm resurs att ha med sig i resten av livet. Så att det var liksom jag som tänkte så här, okej, är det två saker? Ja, och de har inga problem med sömnen, de har inga problem att slappna av. Och det har heller gjort att de har inga problem med mat.
Mm.
Så att jag, ja, tog till mig väldigt mycket både av klokskaper som jag läst om och forskning, att liksom de här två sakerna är otroligt viktiga. Så att då tog jag dem och lärde dem det väldigt tidigt. Och nu behöver jag ju inte lära dem, för nu kan de ju det. De äger ju det själva. Och har det som en, liksom en tillit hela tiden.
Så nu bara du observerar att de praktiserar på egen hand?
Ja, jag har egentligen aldrig behövt säga till dem någonsin, utan vi har gjort det tillsammans liksom så här, om de frågar, mamma jag kan inte sova, ja men då går jag och lägger, har jag legat med dem liksom bredvid dem i sängen och så här, prova det här, och så har vi gjort det tillsammans liksom. Och då har de ju märkt att det har funkat, och sen så liksom när man har gjort det kanske så här 10, 20, 30 gånger, ja men då äger de ju det själva.
Just det.
Så någon gång har min son var liten, han kanske var så här 6 år, så ropade han att jag hade läst saga och så ja, men provade liksom att gå ut och så här, du klarar det här själv. Liksom. Mm. Bara, mamma, bara, ja. Nu var det lite svårt att sova. Men nu känner jag hur mina fötter smälter ner. Och nu tar jag ett långt andetag. Och liksom, ja men nu kommer sömn.
Wow.
Så då bara så här, okay, jag sitter inne och väntar här ute. Och så wow. Jag och min man satt i soffan och bara du vet, så här, tittar på varandra och bara... Ja,
så han guidar sig själv till sömn utifrån vad han säkert har hört dig guida tidigare.
Ja, exakt. Och någon gång när han hade sin bästa vän som skulle sova över för första gången. Och han var så himla rädd liksom, för att sova över. Han var kanske vid 9 år. Så han var så här, han ville inte sova över hos någon. Men när han var så här, men... Hos Edgar då, där kan jag så, för där känner jag mig trygg.
Mm.
Så det kändes också så här viktigt, liksom, ett stort steg för lilla Walter. Och då var det liksom, han blev lite rädd på kvällen och sen så hörde jag ju liksom hur Edgar bara, ja men nu lägger du dig på rygg, Walter.
Och så känner du hur dina armar blir tyngre. Han bara, ja, nu är de tyngre. De är jättetunga. Och så gjorde ju han liksom en guidad avspänning för honom. Liksom. Och jag har ju aldrig titulerat det som någonting, utan jag har kallat det för sömnsagor för mina barn. Liksom. Så att de bara, mamma, kan inte du göra så här sömnsaga med mina fötter och mina ben? Mm. Att de, så att man går igenom liksom kroppen från benen upp till huvudet.
Som en yoganidra.
Ja, exakt. Mm. Precis så är det. Mm. Fast jag kallat det för sömnsaga. Ja. Liksom. Så, och då använder man ju liksom kroppen också som karta. Så att jag tror att de här sakerna är viktiga, liksom, att för andningen sitter i kroppen och avspänning är också i relation till det.
Mm.
Och då får man också de här positiva strömningarna gratis, just att du lär dig mer i en kropp, du blir lite mer kroppstrygg, självtrygg, liksom, och du kan liksom åstadkomma saker och ting själv, vilket ger ju dig mer autonomi, alltså självkontroll. Och det mår människor bra av, att så här, jag kan ändå liksom ha lite tillit till mina förfogenheter som människa, mitt andetag, jag vet vad min kropp är, jag vet vad min plats är i mig själv, och då blir, jag upplever ändå att barn och människor som jobbar med det, de blir rätt så lättare stabila i sig själva. Eller, ja, du har en bättre förutsättning för det i alla fall. Så att när det svajar, när det blåser och sånt där, så vet man på något sätt, ja, men jag har ju i alla fall, där var fötterna och
där är andningen.
Där är andetaget liksom. Mm.
Och det brygger, du bara fortsätter brygga över till det med självreflektion. För det där är ju på något sätt liksom grunden till att komma hem till sig själv. Och att det blir lättare att checka in med sig själv, som man säger många gånger idag, som jag har sagt 100 gånger på den, checka in med sig själv, om man har kontakt med sina fötter och sitt andetag. För att jag tror också att lära känna sitt eget andetag är en jättestor nyckel till att svara på frågan, hur mår jag? Hur mår jag egentligen? Och inte bara att någon kollega ställer en fråga till dig i förbifarten vid kaffemaskinen, du svarar bara bra, allt bra, utan att på riktigt säga, men hur mår jag? Att då ha kontakt med ditt andetag tror jag är en jättestor nyckel för att på riktigt vara ärlig med dig själv och kunna svara på den frågan. Och så jag tänker att vi hoppar in på det ämnet nu. Och jag vill ju prata mer om det just med dig. Dels för att vi kom in på det i vårt förra poddavsnitt. Där jag sa någonting i stil med att att praktisera ayurveda handlar så mycket om självreflektion. Enligt ayurveda så är ju vägen till självläkning går genom självkännedom. Och hur man pratar så mycket inom ayurveda hur viktigt det är att lära känna dig själv. För att det är först, ja, och dina behov. Och det är först då du kan leda dig själv till bättre hälsa när du vet vad du behöver. Och du sa någonting då, så här, ja, men jag tror inte att det är så många som har lätt att veta vad man behöver. Vilket såklart inte är så lätt, för vi har inte blivit tränade i det många gånger. Som du säger, vi är många gånger vana vid att vara utanför vår kropp. Vi ska göra någonting annat, eller vi ska vara i skärmar, eller vi ska prestera eller göra någonting som inte har, där vi tappar lite kontakten med oss själva. Jag tror att det är vanligt att vara mer utanför sig än inom sig egentligen idag. Och sen har ju du också precis skrivit en bok på det här ämnet som släpps nu i vår, i april, eller hur? Ja,
24 april.
24 april, precis. Mm. Boken heter Tystnad, värdet i att minska bruset. Så min nästa fråga till dig är just det här, alltså, för att kunna vägleda oss själva till en bättre hälsa så måste vi ha en förståelse för vilka vi är och hur vi fungerar och samspelar med vår omvärld. Så hur skulle du säga att vi bäst kan lära känna oss själva och förstå våra egna behov? Stor fråga, men vi börjar med den.
Ja, jag tror att det finns ju liksom mycket att säga om det. Men med bakgrund i den värld vi lever i idag, där ja, om vi bara är överens på något sätt att det är en ökad tonus som har ökat, alltså ljud har ökat, bara för om vi tittar tillbaka 100 år så har vårt samhälle och våran värld, ska jag säga, blivit 6 gånger mer högljudd. Och den går mycket snabbare. Och det är liksom fakta.
Mm. Mycket mer intryck idag.
Ja, så vi har ju bara varit liksom vakna på dagen och gå igenom en dag. Alltså om vi bortser från skärmar och all jobb och allting sånt där, så måste ju vårat nervsystem hantera mycket mer brus. Sen på det så kommer också det här inre bruset, alltså våra inre föreställningar om och krav på oss själva, drömmar och mål och visioner som vi ska hantera och jämföra oss med och aktualisera på olika sätt och realisera oss själva, förverkliga oss själva. Så har ju vi väldigt lite tid, eller vi lägger ju väldigt, väldigt lite tid på att låta egentligen oss själva lyckas med allt det där. För att vi har ju efter andra världskriget tyckt att tystnad och ställtider är totalt meningslöst. För att vi har ju på något sätt en idé om, i västvärlden i alla fall, ja, i öst också skulle jag vilja säga mer och mer, att vi har inte riktigt förstått att det är viktigt, utan vi tänker ju så här, det är inte produktiv tid. Och det har ju att göra med vårt ekonomiska system och vad vi har för ekonomi, alltså hur vi på något sätt hushåller med våra resurser i den här världen. Den är en ekonomi som vi har enats kring, då är tid pengar. Och idag lever ju vi har ju gått liksom förbi en informationsekonomi. Det finns ju så mycket information idag om allt. Liksom, du kan googla, du kan lyssna på pods, du kan läsa, du kan utbilda dig. Det är enorma möjligheter att få information. Så information är inget problem. Det finns det i överflöd.
Mm. Mm.
Först var det kommunikation. Ja, men då var det teknologi, då var det kommunikativa utvecklingen. Nu är det information och nu är vi i uppmärksamhet. Mm. Vi har bits och det är ChatGPT och det är AI och liksom allting handlar om data. Vilken data som ska uppta din hårddisk. Så våra medvetanden har ju blivit ett bredband idag.
Mm.
Där du shoppar medvetanden helt enkelt.
Mm.
Och vi har liksom inte hunnit med här att inse att vi är en del av våran egen psykiska ohälsa, helt enkelt, som växer fram. Och där har vi outsourcat all den här ställtiden som våra hjärna behöver för att bli stark, och vårt immunförsvar behöver, vårt cellsystem. Och då är ju frågan så här då, att räcker det då med att lägga till mer tystnad? Nej, och där kommer vi in på själva problemet idag, som jag vill liksom börja med som svar på din fråga. Det är att många ställer ju den där frågan, men vad ska jag göra då?
Mm.
Vad är lösningen på att bli mer självsmart eller bättre på självreflektion eller agape, självkärlek liksom, och sådana saker? Den börjar där faktiskt, att först ta en liten check-in kring vad lever vi i för värld, vad har jag för med miljö. Och förstå att vi är världen. Det är nummer ett.
Mm.
Det är ingen annan som har skapat den här världen. Det är vi som är världen. Vi skapar världen.
Mm.
Och då kan ju folk bli så här, oj vad deppigt. Jag väljer att se det, vilken möjlighet.
Mm.
För att om jag är delaktig i min värld, då kan jag ju påverka den. Jag kan påverka hur jag mår och hur jag känner. Och jag kan även påverka massa saker. Men jag kan också förstå att det är massa saker jag inte kan påverka. Så att sätta sig ner med sig själv är egentligen det första steget, skulle jag vilja säga, självreflektion. Om jag tittar på min värld nu, vad är det som krävs minst energi av mig just nu? Det som är lägst tröskel och det jag kan faktiskt påverka direkt. Att sitta själv och vaska fram det, så här, finns det en sak jag kan göra varje dag som gör en rätt stor skillnad för mig just nu, som tar nästan ingen kraft av mig, men det ändå blir en förädling.
Mm.
börja alltid med låg tröskel. Och börja med det här med att okej, var är jag? Vad tar energi av mig mycket? Är det någonting av det här som jag bara kan helt plötsligt välja bort? Som jag inte behöver faktiskt. Som bara har liksom slunkit in eller bara som har, ja, den har hängt med liksom i 40 år eller 20 år. Och sen när man börjar liksom titta på det så här, nej men, som en sån här enkel grej kanske kan vara att jag behöver ju inte ha tvn på när jag lagar mat. Jag kanske kan ha det tyst när jag lagar mat.
Just det.
Vi kanske kan ha tyst när vi äter middag. Kräver det mycket? Nej. Och vad får vi? Jo, vi kan titta varandra i ögonen och faktiskt äta en middag i 20-30 minuter utan att våra nervsystem ska bli sönderstressade mer än vad det redan är.
Mm.
Så att man kan börja titta på så här minsta motståndets lag.
Just det.
Lära sig lite av de grekiska filosoferna, att liksom börja i det lilla, för att det är här vi går bet i västvärlden. Vi tror alltid så här, vilket hack ska jag ha? Vad måste jag inkorporera här? Och måste lägga upp en strategi, en ny rutin och läsa den boken och kolla på det klippet. Nej! Mitt tips, läs ingenting. Kolla ingenting på YouTube efter det här. Learn to trust dig själv. Det är steg nummer ett.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men jag tänker också, det här med musik till middag till exempel.
Ja.
Det är ju någonting som är ytterligare sinnesintryck.
Ja.
Någonting som man skulle kunna säga ytterligare ett störningsmoment på ett sätt. Men musik kan ju också bidra så mycket också.
Ja, men jag tror att om man gör det valbart.
Ja.
Man kanske tänker så här att på fredagar och onsdagar har vi musik.
Mm.
Och så har vi Silent Tuesdays,
ja,
till exempel. Nej, men man gör en grej av det och då, ja, blir det plötsligt, då har man valt det själv och det är lustfyllt istället för så här, nej, allt ska alltid vara tyst vid middagen. Mm. Nej, det. Då blir det ju helt plötsligt att du inte får en bra konnotation till tystnad.
Mm.
Och det är ju det som är så himla intressant. Därför att ljud är väldigt individuellt vad det triggar oss. Någon kan tycka till exempel vissa ljud är så här, det är så härligt med den där lilla fågelkvittret. Medan någon annan har ett bad memory.
Och samma sak med tystnad.
Exakt.
Kan ju verkligen trigga många människor.
Ja.
Att, framförallt om man inte är van vid det.
Ja.
Att tystnad kan vara rätt obehagligt. Vad skulle du säga till dem som har en sån relation till tystnad?
Det är ju väldigt vanligt. Och det har ju till viss del mycket att göra med att man kanske går då från att ha ett hög tonus i sympatiska nervsystemet och hög stresspåslag och kortisol.
Mm.
Om du då bara vrider ner volymen, då kommer ju ditt nervsystem fortfarande vara i stress. Och när den inte blir matad av de här stimuli då uppstår ju en ångest.
Just det, för det är då man blir liksom varse om all kortisol, liksom stress man har i kroppen. Som man kanske inte är lika medveten om när man distraherar sig.
Ja, så det är ungefär som kroppen bara, va? Nej, vad händer? Ah, liksom. Och då ökar ju stressen lite grann.
Mm.
Det är precis liksom som elitryttaren, hur de stressar ju upp en häst lite grann innan de ska hoppa. Att de skänklar på dem men bromsar samtidigt.
Mm.
Så att du sen kan få den där rekylen av att när den hoppar, då är ju hästen jättespänd och sen när den landar, så. Och det är ju precis i den där brytpunkten som vi inte gillar att vara.
Nej.
För det har ju vi på något sätt programmerat sig in och sagt, usch, nej men det vill jag inte ha. Usch, vem vill ha ångest? Det vill jag inte. Jag vill inte känna mig rastlös. Usch. Så då fortsätter man bara att uppmärksamhetsknarka vidare.
Mm.
Och så intalar man sig själv många gånger i sin egen lilla narrativ och storytelling. Så här, nej men tystnad är ingenting för mig. Absolut. Usch, jag får sån panik. Mm. Det är inte konstigt, helt enkelt. Så då är ju en annan sak att, som jag brukar säga, man får skapa lite mentala hagar. Så till exempel när jag själv började liksom djupdyka mer in i vad tystnad skulle kunna göra för mig utöver allting annat jag gjorde, för jag kände ett större behov, för jag tyckte att världen blev, jag hade svårt att förhålla mig till det här extrema tempot som bara gick upp för ett par år sedan. Kanske några år innan pandemin. Och då började jag ifrågasätta, så här, nej, men alltså, jag kan inte leva i den här världen. Alltså på något sätt, jag måste försöka hitta någonting annat. För att jag tycker att det blev helt knasigt. Jag tänker, nu fokuserar vi på helt fel saker. Jag vet inte hur jag... Alltså, jag kände så här, nej, jag måste nog förändra mitt liv. Eller flytta någon annanstans. Eller göra någonting åt det. För att nu är det så knasigt. Så att, nej. Sen hände pandemin. Och... det intressanta skedde att helt plötsligt var det tyst på gatorna.
Mm, visst.
Och många människor bara, det är så skönt. Och liksom, det får man inte säga, det är ju fruktansvärt det som händer, men jag tycker det är så skönt för det har blivit så lugnt. Då. Mm. Och helt plötsligt så börjar folk liksom tänka andra tankar och började möta andra saker. Och då hade jag liksom redan själv hunnit ett par varv. Där jag liksom började, det började egentligen med att jag tänkte så här, okej, med bakgrund från forskning och allting som jag har, vad skulle liksom en mental ljudhage eller mental hage innebära, det är vad jag kallar för, innebära för mig om jag tar 20 minuter varje dag med aktiv tystnadsträning.
Mm.
Och så gav jag mig själv först en månad, och samma tid ungefär varje dag. Och sen vad jag gjorde under de här 20 minuterna kunde jag vara abstrakt konst, bara suttit och rita lite grann.
Så det behövde inte vara liksom bara 20 minuter tystnad meditation, utan bara tystnad och göra någonting?
Ja, jag stängde av allting, absolut. Mm. Men jag kunde göra lite yoga kanske, eller sitta och andas, eller sitta och skriva lite journal, reflektion. Alltså ha liksom någonting konkret som jag hängde upp det på. Sitta och klappa en katt. men att jag faktiskt stannade upp, bromsade in. Tidigare har jag alltid liksom på något sätt tagit de här pauserna med att sitta liksom planera, skriva lista, bara vad ska jag göra sen, eller läsa manus och redigera, eller ringa folk, eller du vet, sitta och bara hur ska jag liksom, kanske ska göra om där på den hyllan, eller vad ska vi åka på, du vet. Nej, ingen planering, ingenting sånt, utan fylla den snarare med laddtid, det jag kallar för verktid, alltså så bromsa in och låta saker och ting få komma till mig istället.
Har de stunderna gjort att du kommit liksom närmare dig själv och dina behov och kunna vägleda dig liksom mer i den riktning i vad du behöver för att må bättre?
Absolut, men det har också tillfört många andra spännande grejer. Som jag sen fick som underlag för att lyssna med forskare. Så jag bara, det här var ju intressant. Varför händer det här hos mig? Finns det någon forskning? Ja, det fanns det.
Mm. Så vad var det för grejer som kom upp?
Nej, men till exempel att jag upplevde ju att jag fick så mycket mer energi.
Mm.
Och då följde jag ju över en forskare på Harvard som heter Imke Kirste då. Och jag tyckte det var så spännande för hon kallade sin forskning för Is Silence Golden? För det var så jag fick upp så här, men det är verkligen gyllene tystnad. Liksom, silence is golden, för så var det verkligen för mig. För att jag höll på med det här över ett år. Och jag blev bättre strukturerad. Jag har inte haft något problem att sova, men min sömn blev liksom bättre, upplever jag, ändå. Och jag som är sovnörd, alltså jag älskar att sova, det är det bästa jag vet. Mm. Det är bara så här, kan det bli ännu bättre. Oj, oj, oj. Oh, nej, wow. Nej, men liksom, ja, och sen blev jag mer kreativ. Jag kände att jag fick liksom bättre utrymme, i mer klarhet, och blev lite modigare att välja mig själv helt plötsligt, liksom, och lyssna ännu bättre på mina behov. För att jag har varit rätt duktig på att kompensera med mig själv i mitt liv. Det har varit min paradgren, alltså. Någonting jag har jobbat så himla hårt för, liksom, att inte vara compensation queen, utan bara, jo, men, ja, men det kan vi göra. Och om sig. För delvis så är det ju så också när man är egen företagare och man jobbar med sig själv, så måste man hela tiden så här anpassa. Och som kvinna, sorry to say, men jag är borta och jobbar en helg. Då ska jag kompensera sen för att jag ska komma hem, därför att jag varit borta 2 dagar och jobbat. Då så känner jag så här, nu måste jag kompensera med barnen, måste kompensera med min man, måste kompensera.
Mm.
Och då blir det så här, men vad är det jag håller på med? Min man gör ju aldrig det.
Nej.
Så där saker, men nej, jag kanske ska lägga om sättet jag jobbar på, kanske ska vara tydligare i min kommunikation till min familj, och det blev jag liksom, så jag kunde säga så här att ja, men nu är det så här, när jag kommer hem från att ha jobbat, då kanske jag har varit liksom inom situationstecken på scen i 25 timmar med hundratals människor, liksom, jag är helt slut. Hur kan vi liksom, för att jag kommer hem och så är det tvättberg och så, mamma, och du, vad händer? Och nu vars, du vet, jaha, och då ska jag upp på scen igen då,
ja,
och leverera.
Mm.
Så jag bara så här, jag mår inte bra, och jag blir bara irriterad, och alla blir irriterade, och så börjar alla bråka liksom.
Mm.
Så då blev det så att jag ställde en annan fråga istället för att jag bara såhär, men här kommer jag hem och bara nej, nej, nej. Så blir det liksom friktion, så bara så här, är det någonting vi kan göra annorlunda?
Mm.
Så att då började vi liksom mer kreativt att prata. Men så då kom vi överens om till exempel att innan, alltså när jag kommer hem, så kan jag komma hem innanför dörren. Det var en strategi vi tänkte. Så lämnade jag mitt bagage och det. Så gick jag ut och tog en 2 timmars lång promenad bara. Eller en timme, eller någonting sånt där. Och familjen visste så här, nu kommer mamma hem, då lagar vi mat. Och de här 4 sakerna mår mamma bra av när hon kommer hem. Och jag tog mitt ansvar och de tog sitt ansvar. Så då blev det helt plötsligt mycket, mycket bättre.
Exakt, för det jag hörde också är att jag tror man skulle kunna lyssna på den här storyn på 2 sätt. Att du är inom situationstecken oansvarig som bara dumpar dina grejer och går ut.
Ja.
För liksom, bara för att du behöver det för din skull. Men den andra versionen är att det är ju att ta ansvar.
Det var faktiskt min mans förslag.
Ja.
Det var han som sa det, att det är väl bättre att du tar då en extra timme.
Ja.
Och bara
laddar dig själv först.
Landar och laddar, sen kommer du hem till oss.
Ja, exakt.
Ja.
Det i min värld är ju det, att ta ansvar.
Ja.
Att verkligen, och det går ju också hand i hand med det här med självreflektion, att så här, stanna upp och bara, istället för att bara liksom ge sin energi. Okej, men när hämtar jag hem då? Mm. För att jag vill ju kunna fortsätta ge. Men man kan ju inte göra det kontinuerligt utan att någon gång ibland hämta hem också.
Mm.
Så det är ju att ta ansvar, att se till sig, reflektera lite. Men vad behöver jag för att fylla på innan jag kan fortsätta ge?
Ja, och det var ju många gånger när min man var svårt sjuk också. Och då var man ju tvungen att bli liksom lite mer kreativ kring så här, okej. Han ligger på sjukhus, han är svårt sjuk. Jag måste ta hand om allt liksom, och ha beredskap i 14 hörn. Jag måste hitta nya sätt liksom, för att ladda mina batterier och så. Så jag och barnen liksom, vi hittade liksom andra. Till exempel ibland kunde jag på helgen så här, någon gång bara, nej, nu packar vi ryggsäcken och så tar vi frukosten på stigen.
Mm.
Och så tog vi en timme liksom och gick in vad vi kallar för mysvandring liksom, vid kolonilotterna där vid Tantos. Så satte vi oss liksom på berget och så käkade vi vår lilla frukost och du vet, tittade på någon liten kråka som flög eller någonting sånt där och bara andades en stund. Och sen gick vi hem liksom, medan han sov.
Mm.
Och då hade vi laddat våra batterier och fått liksom. Så att jag tror att det är rätt så viktigt liksom att en stor del av självreflektion bygger ju lite mer mod över tid. Mod att kanske lyfta behov och förstå vad det är. För att idag handlar
det... Du menar lyfta sina egna behov då?
Ja, för jag tänker lite grann på det du sa tidigare. Det här med att checka in med sig själv. Ja, det är bra som ett begrepp, men det är svårt i praktiken.
Mm.
Därför att vi går direkt in i det mentala. Vad vi vill och den emotionella och projiceringar och föreställningar och sådana saker. Där skulle jag vilja liksom ge tips att börja med någonting mer konkret än i tanken.
Mm.
För att tankar är snirkliga stigar att hoppa på. Det är som ett minfält, alltså, och kliva in så här. Ja, men checka in med mig själv. Vad behöver jag? Ja, men jag har 5 000 mer i månaden. Och bara önskar mig ett bättre sexliv. Slätare hy. Snyggare kropp. Liksom. Ja, men det är lätt att hamna i de där grejerna. Bara så här, ja, men jag är värd att bli på tagen på allvar. Han tittar på mig för lite. Alltså... Oh, liksom, och det är nästan som att du är i din feed på sociala medier liksom, snarare vad alla tycker att du ska göra bäst för, så här var du innan, det här vill du ha nu i den här drömvärlden liksom. Så min rekommendation är att börja mest bara så här: hur mår min kropp? Har jag ont någonstans? Är det stramt någonstans? Är jag tung i kroppen? Är jag lätt i kroppen? Vad händer om jag tar en promenad?
Precis, det är typ exakt de där frågorna som jag tänker på när jag pratar om självreflektion.
Ja.
För att jag är också så orienterad kring Ayurveda såklart. Och när jag tänker på självreflektion så tänker jag på det mycket i relation till prakriti och vikriti. Alltså din grundkonstitution och nuvarande obalanser. Och det handlar ju om en sällan om liksom slätare hy, bättre sexliv eller högre lön, utan mer så här,
i och för sig väldigt trevligt om det uppstår.
Ja, det kan man ju också önska sig. Såklart, det är klart man ska få önska sig det. Men också det här, just som du säger, så här, hur mår kroppen? Vad säger min kropp idag? Och har jag ont någonstans? Finns det några liksom fysiska symptom typ? Och sen kunna härleda det till i min värld då, är den vata, pitta eller kapha obalans? Och sen baserat på det, vad skulle jag må bra av nu för att kunna ge mig själv, för att komma lite mer i balans? Men det är inte heller lätt.
Nej.
Att känna in det, utan det kräver också sin träning.
Ja, jag tycker också så här att mota kon i grind, som jag kallar den för, någonting som funkar faktiskt väldigt, väldigt bra, det är att tillgodose behov innan man ens har reflekterat över det.
Hur gör man det då?
Ja, men det vill säga så här att om man mår lite så här, jag vet inte hur jag mår egentligen. Jag kanske mår lite halvdåligt, eller mår jag helt dåligt, eller mår jag skitdåligt helt enkelt, eller mår jag bara lite slentrian dåligt. Alltså när man hamnar i såna situationer ibland liksom.
Absolut.
Så här, jo, men jag kanske måste må lite dåligt, för alla mår dåligt.
Ja, just det.
Ja, men det kan lätt bli så. Och då kan man ju tänka så här, okej. Om jag bara ökar min sömn, jag gör insatser liksom så här, okej, jag prioriterar att sova bättre än en månad. Jag äter regelbundet. Och jag får in minst 20 minuter rörelse varje dag. Gör jag det en månad. Sen tar jag en ny reflektion och checkar in. Alla de här de kanske inte ens är kvar.
Nej.
Då. För många av våra tvivel och kval och de här funderingarna kommer ju av när nervsystemet inte riktigt är i balans. Det är det jag menar med att då kan man mota bort massa onödiga tvivel.
Just det, så innan man börjar...
Så att man investerar mer i sin homeostas.
Precis, liksom. Så innan man kommer på massa lösningar på de tvivel man har, börjar man liksom basen. Okej, men hur är min sömn? Och äta regelbundet och få in rörelse varje dag. Ja.
Det är tre rätt så enkla saker.
Mm.
Sen kanske man är en person som många är som inte sover bra. Men då kanske man kan liksom, du vet, ja, kanske gör det lite mysigt i sovrummet. Och, så att man skapar liksom lite mer så att ligga i sängen är mysigt.
Ja, och Ayurveda har ju mängder av rutiner, ritualer för att förbättra sin sömn. Och inte som att man ska förändra sitt liv och liksom få in 18 nya rutiner för att få en bättre sömn. Men det finns faktiskt några små enkla knep som verkligen funkar för att få en bättre sömn. Dels regelbundenhet som du var inne på, men också bara att dricka golden milk på kvällarna är en sömnmedicin. Och att ge sig själv en fotmassage innan man går och lägger sig. Om man vill förbättra sin sömn skulle jag säga, för att inte göra en för stor grej av det, om du vill använda Ayurveda för att förbättra sömnen, så praktisera det. Gå och lägg dig samma tid varje kväll, gärna innan eller runt 22. Och drick golden milk en timme innan du går och lägger dig. Och ge dig själv fotmassage på sängkanten. Och bara prova det en månad. Och se vad det är för skillnad också. Och sen, när du har gjort det, och kanske fått din rörelse och mer regelbundenhet generellt när det kommer till måltider också, bara återigen självreflektion. Och bara, de där tvivel jag hade för 30 dagar sedan, är de kvar? Eller... Hur mår jag nu?
Ja, och jag menar, det finns ju de som har 20 minuter rörelse varje dag, det går ju inte. Jo, men om man har svårt att få till det, så oftast så måste man ju ringa något samtal varje dag. Så då brukar jag säga, men börja där, gör en walk and talk. Alltså, ja, ibland får man faktiskt ta två flugor i en smäll. Men då får du ändå rörelse och få in, vad ska man säga, behovet av rörelse. Men gå en halvtimme och prata, och ring mamma, ring pappa, ring chef, whatever. Liksom ha ett jobbmöte. Dels så blir ju samtalet bättre när man går.
Eller hur? Det var också ett bra tips.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tror också det att jag gick en kurs för flera år sedan som, där vi pratade mycket om aspekten tid. Och just att många upplever att det finns, att det finns brist på tid. Och så pratade vi lite om det. Men alltså, tänk på de individer som vi har funnits här på jorden som vi många gånger ser som väldigt framgångsrika. Alltså, hur kan den personen åstadkomma det? Sen är det ju såklart många gånger ett team bakom enastående framgångar också. Men det var många som liksom fick en liten tankeställelse. Men om den personen hade liksom tid att lyckas med det där, varför gör inte jag det? För att vi alla människor är ju lika inför tiden. Du har ju inte mer tid än vad jag har egentligen. Utan liksom vi alla har 24 timmar på ett dygn. Så brist på tid, om man kan skifta det perspektivet och landa att det kanske egentligen många gånger är brist på energi. Så kan man, alltså om det landar skönt igen, den insikten. Man kanske behöver reflektera lite över det. Brist på tid är egentligen brist på energi. För det är ju lättare att justera din energi än vad det är att justera din tid. För tid är ju densamma. Tiden är vad den är. Men, och då igen, lite det som du började med. Att säga, se över, har jag några läckage någonstans? Eller finns det, eller överstimulerar jag mig? Det kanske är det som gör att jag känner att jag inte har mycket, liksom den energin jag behöver. Så om man tar hand om några små energiskulder och kanske ger sig själv mindre brus, mer tystnad, och plötsligt kommer uppleva att du har mer tid. Det är inte alls ovanligt att landa i det faktiskt.
Men sen är det också inom kvantfysik och kvantmekanik och sådana saker, så är det ju så här att tid står still.
Ja, det är
ja,
också.
Om man ska 24 timmar dit. En konstruktion, ja. Klockan en konstruktion. Så att jag menar, tiden står still, den rör inte på sig, det är vi som rör på oss.
Ja.
Och det är, för mig blev det en värdefull insikt.
Jag har också läst mycket om det. Och ja, om jag ska vara helt ärlig så är det lite svårt att liksom helt äga den. Att, och också det här att liksom
det
att,
bör man inte, man kan gå runt och klura lite.
Ja, men precis, det är väl det jag gör. Att liksom, enligt de där teorierna så är ju tiden inte linjär, utan allting händer på en gång också. Och att vi faktiskt kan påverka både vår framtid och dåtid i nuet. Jag har hört det, men jag äger inte. Den delen som du säger, jag går runt och klurar lite på det. Så får se när det landar.
Mm.
Mm. Men det är spännande.
Ja.
Det är jättespännande.
Men det handlar ju också liksom om historieskrivning. Liksom, vad är det för historia vi skriver om oss själva? Det är en annan tråd i självreflektion. Det finns ju liksom, om man tänker självreflektion har så många aspekter. Du kan liksom välja att kanske jobba mer existentiellt eller mer andligt eller liksom mera tankebaserat eller känslobaserat eller drömvisionbaserat, intention, innovation. Det finns liksom mängder som du kan arbeta med som är superintressant. Så att, och det är ju olika sätt att bygga mentala muskler, emotionella muskler och liksom insiktsmuskler. Och det har man ju enormt mycket värde att hämta ur som nutidsmänniska. Därför att, som jag sa förut, att idag är det så mycket krafter ute som vill shoppa din uppmärksamhet. Liksom, och även vi själva. Jag tänker många gånger på att återgå till det här med att våran värld är 6 gånger mera högljudd. Liksom när jag pratar med människor, till exempel då i Sverige, så är det ju tydligt att våra sirener är 6 gånger mer högljudda i storstäder. Och jag vet inte exakt hur mycket procent mer högljudd i Stockholm, men det är det faktiskt. Det är för att det är fler människor här som går runt med AirPods och brusreducerande hörlurar som inte hör en ambulans, de hör inte sådana saker. Och det har ju inneburit då faror i trafiken. Det blir problem med cyklister som liksom, du vet, man stänger in sig och så ser du inte en buss som kommer.
Mm.
Så att det är fler sådana trafikolyckor som har med det att göra. Även om intentionen är för att värja dig mot det här extrema bruset.
Ja.
Så det är lite moment 22.
Ja,
vi höjer bruset och det externa ljudet liksom. Men då ökar vi istället det interna bruset. Alltså jag ska lyssna på en podd samtidigt som jag cyklar. Samtidigt som jag ska ha en vägbeskrivning. Så här, ta höger vid nästa avfart. Och sen bara, i den här dagens podd. Och sen så på något sätt ringer det från kontoret. Så ska du växla över till det. Samtidigt som du ska navigera i trafik. Då förstår man ju själv att det blir lite tokigt.
Ja, visst, verkligen.
Och så håller vi på verkligen. Sådär.
Och precis, och att, som man också har hört så många gånger, att vår hjärna har ju inte alls hunnit med i den här utvecklingen. Och bara det scenariot du beskrev nu, så var det ju inte ens för 5 år sedan.
Kanske. Jag älskar att vår hjärna inte har kommit dit.
Ja. Vad är det du älskar med det då?
Ja, men jag tycker att det är fantastiskt. För det gör ju att vi måste skärpa till oss.
Ja.
Alltså, det är bra.
Det är ett bra argument för att skärpa till sig.
Hade vår hjärna liksom uppgraderats nu, då hade det nog varit morsning och goodbye, tror jag.
Ja, kanske så. Precis, så det är ett bra argument för att skärpa till sig. Det är bara det att man ska göra det också. Inte bara leva på. För det är väl det som är... Det finns ju såklart många risker med att inte välja mer tystnad eller stanna upp och självreflektera. Psykisk ohälsa är ju liksom, kom ju som en lavin nästan nu. Och sjukskrivningar och allt vad det är.
Och mycket tyder på att det är de här ljud- och ljusföroreningarna som vi inte riktigt kan hantera hela tiden. Det här konstanta liksom bruset och aviseringar och
precis.
Det.
Precis, konstant brus, konstant... Ja, sinnesintryck.
Men sen tror jag också väldigt mycket med det här stress och ångest och oro och självsabotage, allting sånt här som vi hanterar idag. Det är enorma sjukskrivningskostnader och många av oss har ju varit utmattade. Det är liksom mer normalt idag att ha varit utmattad. Så får det mig att tänka så här, har det att göra med att vi väljer bort oss själva hela tiden? Alltså vår relevans inför oss själva. Alltså, för när jag pratar med många människor så är det det jag hör. Ja, men man ska ju och man borde och man måste. Och så ställs frågan så här, måste jag just det där? Borde jag det här? Varför då? Vem säger det? Vem skapar de här spelreglerna?
Mm.
För det är ju också så här, när man tittar runt så blir det så här, men ingen annan stannar ju upp och ingen annan är ju tyst. Varför ska jag vara det? Det har ju lite att göra med den här urmänniskan i oss. Liksom, från att överleva i grupp.
Absolut.
Att du vill inte stöta dig med...
Det hör ju inte till normen än att själv reflektera så här. Att välja tystnad och stanna upp. trots att jag tror att vi alla på något sätt kan förstå vinsterna mer rent intellektuellt. Precis 100%. Som du sa, du gav dig ungefär ett år där du bara 20 minuter om dagen gav dig en break från liksom stängde av. Och du blev så här fascinerad över vilken energi du fick av det. Och att du sov bättre och så vidare. Mm. Och så här, vem vill inte ha det? Det vill vi ju alla. Och ändå är det så svårt att göra det. Och jag tror att en anledning till att det är svårt är för att det inte riktigt hör till normen att stanna upp och självreflektera. Och ge sig själv utrymmet att lyssna på sig själv. För att vi förväntas, eller vi tror oss förväntas. Det är väl en del av våra kulturella spelregler att alltid mer vara där för någon annan. Eller vara liksom i det produktiva. Vi tänker ju liksom en fallgrop på att vi tror att man inte är produktiv när man stannar upp och reflekterar. Mm. Men vi blir ju än mer produktiva när vi ger oss den pausen också.
100%. Mm. Det är för att det som händer när du stannar upp och reflekterar, det är ju att du syresätter hjärnan mycket bättre och du skapar att hjärnan kan jobba på fler platser. Och det sänker stresshormon.
Yep. Liksom, men så det är bara egen erfarenhet. Jag vet själv när jag har varit mitt uppe i liksom någonting som har varit väldigt påfrestande. Mm. Och liksom man försöker, eller jag försöker hitta lösningar där och då. Och när jag är mitt uppe i det som är väldigt men påfrestande, utmanande och jag förväntas liksom hitta lösningar där och då. Det är svårt. Och sen efter en sån period, när jag liksom landar i vad var det som hände egentligen, vad var det vi gick igenom, då kommer jag ju på de bästa lösningarna. Mm. För då har jag dels kanske lite distans till det, men också framförallt min egen upplevelse är att jag har hunnit andas typ och jag har hunnit liksom vila och det är då lösningarna kommer.
Mm. Men jag vill också flagga lite grann för just det du är inne på nu, att det där är lite mer analys, alltså att söka efter konkreta förbättringar, hur kan jag göra det här bättre, vad händer om, varför då? Det är analys, det är inte reflektion.
Okej, bra att du fick med det.
Ja, då får du, för att det här är superviktigt.
Då får du jättegärna definiera.
Reflektion är egentligen bara att titta på saker och ting utifrån olika perspektiv. Så här, den här grejen, vad händer om jag bara riktar den så där? Vad ser jag då? Alltså att du tittar på någonting, betraktar någonting, observerar någonting utan att analysera, värdera eller kategorisera. Det är reflektion. Där måste det börja. För att börjar man med analys, då blir det krav, prestation och hela tiden nyttoaspekten. Så här, det här måste jag kunna använda mig av. Det är analys. Mm. Analysen kan komma sen.
Mm.
Till exempel, det här är fynden, det här är insikterna, det här är det jag har sett. Hur kan jag använda mig av det? Då blir det en konkret analys som inte är prestationsbaserad. För att risken är annars att går vi in för mycket i analys, då blir det kanske att vi fortsätter att bygga en prestationsbaserad självkänsla. Reflektion är lite grann som att du går och plockar svamp. Bara, oj, där var en svamp. Oh, här var en svamp. Oj, här var en svamp. Mm. Och analys är när du gör någonting av svamparna.
Okay.
En stuvning eller någonting sånt där.
Just det.
Ja. Så att det pratar jag mycket om i min bok. Att jag vill hjälpa människor att förstå skillnaden mellan analys och reflektion. För det är liksom en av de första grejerna i filosofi. Det är att försöka förstå vad är reflektion, observation, till skillnad från analys. Så att, för att det har ju att göra med liksom processen, liksom processtänkandet. Hur du kan börja rusta ditt filosoferande jag. Att först måste det vara liksom lite essentiellt. För att går du in för mycket i analys, då stänger du massa dörrar. Möjliga öppningar för insikter och synbarhet.
Ja, men det är lite det som är min erfarenhet. Att se, när jag har varit liksom mitt uppe i det som har varit utmanande. Att jag är lite fastnad i det som du säger, analys. Ja. Du skulle sätta titeln analys. Att jag fastnar i det.
Ja.
Och då tappar jag lite reflektionsdelen.
Ja. Exakt.
Ja.
Så att där kan man liksom, i boken pratar jag om så här, hur man kan träna upp sig och bara vara i reflektion. Och sen så får man ju då massa fynd och svar. Och då kan man ju liksom göra ett urval. Det där var jätteintressant. Oh, det här verkligen. Så här, wow, vilken grej. Hur vill jag investera det här? Och hur vill, wow, det här vill jag veta mer om. Då blir man inspirerad.
Mm.
Och då får ju analysen en adekvat roll i din självutveckling. Inte som ett enda mål för konsumtion eller prestation eller någonting sånt där. Utan det gör ju en inspiration, du blir kreativ, du blir innovation. Du kan, liksom, det blir en helt annan fruktbarhet.
Mm.
Om du kan vara så och du tänker på att du ska vara en arbetstagare. Du blir ovärderlig på en arbetsplats. Att bara, det här projektet, jag måste sätta mig och reflektera lite grann. Å ena sidan och andra sidan, och så här, vad är det för någonting? Istället för att analysera först, utan bara, Och sen, okej, här har jag en litet resultat av min reflektionsstund. Jag har lite fynd, jag har lite svampar här. Och vad kan vi bygga av det här? Konkret. Är det si, är det så, eller upp eller ner, då kommer analysen in. Liksom så att du gör en mera... en sondering över så här, okej, vad är det här och hur ska vi arbeta? Då kommer det någon sorts konkretisering och då kan du ju få fram en hypotes. Så här, vi provar den här, det här är en teori. Perfekt, då testar vi den. Och då blir det lättare sen att kunna också liksom se resultat och mäta.
Visst. Jag känner att jag behöver din bok. Jag ska läsa den.
Ja.
Och bli lite guidad där. Ja.
Ja, så att, men det var bra att för att det där gick jag själv bet på tills min filosofiprofessor nej, och min yogalärare också bara nej, du är inne och analyserar nu. Du är inne och värderar. Jag bara, aha, vad är det för skillnad? Så att det ligger jättemycket vinst i att liksom kunna använda en tysta minuter, 20 minuter. Jag brukar se det som mental hage, att man skapar en mental hage, liksom en liten tyst stund där man kan jobba mer med aktiv reflektion. Man kanske väljer ut 3-4 frågor och så skriver man om dem eller funderar på dem och sen ringer pling, så är det klart, så ser man ju vad man har kommit fram till, så kan man fortsätta liksom vaska sig fram där. Det hjälper en jättemycket.
Så Ulrika, vi ska börja avsluta det här samtalet, som att så fint säger, börja avsluta. Men jag tänker bara, vi har ju pratat mycket om självreflektion i många aspekter och tid och energi och behov och mycket mer därtill. Om du bara skulle sammanfatta lite kort så här, vad skulle du vilja ge dem som lyssnar när de går härifrån det här samtalet? Vad vill du ge dem för att komma närmare sig själva och uppleva mer tystnad? Vad är liksom några konkreta sätt att nå det? Eller om det var något annat du tänkte på att du skulle bara vilja skicka med?
Ja, när det gäller tystnad så anser ju jag att tidigare har vi ju fått liksom... höra väldigt mycket om så här extrema äventyrare som har tystnaden som enda följeslagare, eller många som kanske blir nunnor eller munk, eller man infiltrerar liksom mer yoga och meditation i sitt liv. Man behöver inte bara liksom gå till de extremerna, utan luta sig lite mot att vi har outsourcat de här ställtiderna. Så kanske börja där, att börja bara införliva en ställtid varje dag. Och kanske, kanske följa mitt exempel där, för det är ingen dum idé faktiskt att tänka så här, okej, 20 minuter varje dag är min strävan att införliva under en månad. Och sen kan man utvärdera. Göra en sån sak. Och under de här 20 minuterna, de kan ju se lite olika ut. Någon gång kanske det är en skön promenad bara i skogen. I tystnad, utan hörlurar. Någon dag kanske man lägger sig ner på golvet och lyssnar på någon så här väldigt skön musik. Och där finns det ju också, som jag berättar mycket om i boken, de här olika typer av white noise och brown noise och pink noise. Och jag pratar också om någonting som heter solfeggio-frekvenser som man kan söka på, som är otroligt healing sounds. Så att ljud kan boosta tystnad genom att man hänger upp det liksom. Det kan man göra, man kan använda 20 minuter till att rensa strumporna i en strumplåda. Man kanske lagar mat i tystnad eller hacka grönsak. Alltså,
ibland kanske man behöver göra någonting planlöst, liksom, eller en sak i taget. Ibland kanske man bara sätter sig och stickar eller gör något handarbete eller löser sudoku. Och ibland kanske man bara sitter och andas i 20 minuter så att man kan känna av vad det är jag behöver göra.
Mm.
Behöver jag, är jag rastlös? Ja, men då kanske jag tar en promenad. Eller jag har suttit inne hela dagen, ja, men då passar jag på att ta min 20 minuter. Eller så tar man en kopp te. Det är perfekt för 20 minuter och bara liksom dricker teet.
Mm. Och om du skulle sammanfatta det, vad är vinsterna med att ge sig själv tystnad?
Ja, framförallt så rustar ju nervsystemet. Det blir starkare. Hjärnan blir starkare. Du främjar celltillväxt. Det finns hur mycket forskning som visar det som helst. Det är otroligt mycket mer cellagning som sker bara av 20 minuter om dagen.
Mm.
Matsmältningen blir bättre. Ork blir bättre. Sömn blir bättre. Du kan generera liksom nya tankar. Det blir perfekt gratis stress management.
Ja, visst.
Så att man har så mycket. Och sen steg två, ja, börja kanske liksom, om man ska läsa någonting, börja med kanske läsa stoikerna som de heter i filosofi. Det finns rätt så mycket bra Seneca, Sokrates liksom, och grabbarna. Det finns många coola, nya stoiker också. Sen är det lite så här, finns det, kan jag rekommendera ett rätt så bra konto på Instagram som heter The Minimalists.
Mm-hmm.
Det är fyra killar som har en podcast faktiskt som pratar rätt så mycket om att vad kan vi göra för att motverka maximalism. Måste de, minimalist och maximalist, måste de stå mot varandra? Nej, det behöver de inte, men att börja prata om lite olika sådana aspekter.
Mm.
Det är, så liksom söka kanske mer inspiration av människor som faktiskt ger konkreta tips och pratar om de här sakerna så att man kan börja bemyndiga sig själv så här, att det här är någonting som jag behöver, som mina barn behöver, som vi i relationen behöver till exempel. Man mår bra av det.
Ja, och
tid.
Exakt, och jag tänker också ju mer man ger sig själv mindre av allt möjligt, desto lättare är också att höra sig själv och komma närmare sig själv.
Och andra.
Och andra, exakt. Mm.
Ja, nej, man har, och det bästa, det är gratis.
Mm. Och tillgängligt alltså, för alla.
Ja.
Mm. Dygnet runt också, man kan ju välja själv när man vill.
Ja, det som är svårt, det är svårt att hitta tysta platser idag. Det är liksom, och man är lite av en liksom, del av en motståndsrörelse nästan just nu när man pratar tystnad, för folk tycker att gud vad tråkigt.
Mm.
Ja, men det kommer förändras och det har redan börjat göra det, för det är så många människor som vill gå på tysta retreats och du vet, det är en sån uppsving för
återhämtningsträningsformer
och människor som åker ut i naturen och, ja, men det händer ju väldigt mycket saker där.
Mm.
Det är också sånt jag ger förslag om det i boken, hur man bygger sitt eget tysta retreat. Det är inte svårt alls.
Mm.
Så man behöver inte, det behöver inte kosta skjortan, du behöver inte åka till Cornwall eller till någon mytisk plats liksom, så, utan det går med rätt så enkla medel här i Sverige hur bra som helst och hemma.
Mm.
Så sänka tröskeln lite grann. Bli lite minimalist lite här och där om dagen, och det är en investering. Så det vi tror att vi blir mindre produktiva, det är snarare tvärtom.
Precis.
Mm. Alltså produktiva på ett annat sätt. Liksom. Mm.
Verkligen. Mm. Ja, tusen tack för att du har varit här och delat med dig igen. Dina tankar, reflektioner, erfarenheter, kunskap du besitter. Jättefint att samtala med dig igen.
Ja, tack.